Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och hjärtligt välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig, Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och mig, Pontus Wolf, musikproducent och Daddy of the Year.
Är det jag som har gett den här utnämningen? Eller har du fått en formell utnämnelse nu?
Ja, det har jag. Det är första dag idag.
Ja, just det. Mm,
så då får man passa på. Alla känner sig som kings.
Ja, får man gratulera.
Tackar.
Gratuleras till alla daddies där ute. Ja. Min pappa är på schackturnering, så jag kunde inte ringa honom tyvärr.
Var i hemstaden?
Nej, någon annan stad. Jag vet inte exakt. Men det är hans intresse då, att spela schack. Men jag vet ingen som klagar lika mycket på det. För han säger, nej, jag har ju schack ikväll. Men så jag har ju ändå gjort det typ så här, alltså 40-50 år att spela schack. Men jag tror att det är väldigt skräck, alltså blandade känslor. För det är ju väldigt krävande och jobbigt. Men det är också väldigt tillfredsställande. Som så mycket annat som är svårt är det också givande.
Det kanske är som ett riktigt hårt träningspass att det är skönt efteråt som man liksom lurar i sig.
Han klagar nog mer, han springer väldigt mycket också, men han klagar nog mer inför schacket än för springandet. Men jag tror att jag hade nog klagat mer inför springandet, men man är olika. Men jag är ju hemma nu från USA.
Ja, välkommen hem.
Mm, tackar. Fruktansvärt jetlaggad har jag varit nu. Både jag och min dotter, för er som har hört förut, så var jag där lite drygt 2 veckor. Och bland annat för att min dotter skulle då träffa sin pappa, eller främst därför. Och jag som bor där, och jag också hämtade hem vår hund som har varit kvar i USA sen vi flyttade hem under pandemin. Det var lite svårt då att ta med en hund hem när det var redan så här knappt kunde flyga. Så då har den varit kvar där. Och så bodde jag ju då hos mina föräldrar i Värnamo förra året, och då kunde jag inte heller ta hem hunden för att de hade inte möjlighet att ha hund hos sig. Men nu äntligen då så är hunden med oss. Så att den här stackars lilla jättegulliga hunden har nu fått uppleva 3 dagar i Sverige. Men som tur var så är det ju väldigt milt väder för årstiden. Så den har ju aldrig varit utanför Los Angeles förut liksom. Eller i alla fall inte i Kalifornien.
Det kommer ju vara kul när den upptäcker snö.
Alltså, det får man nästan filma, tror jag. Det kommer bli...
Ja, du kommer få en like-raket på Reels.
Ja, det kommer jag. Jag får skaffa någon sociala medier bara för att lägga upp videos. Gabel kanske kan lägga på sin TikTok. Jag ska...
Smart.
Ja.
Men kände han igen er?
Först hon, ska jag säga. Hon pronomen. Det var lite skeptiskt först. Jag skulle ta med henne till veterinären. Och det var liksom, jag märkte att det var lite avvaktande. Och så här, vad är det här?
Aha.
Men på något sätt så, sen tror jag att det började, som att hon började minnas.
Trilla ner.
Bara, just det. Hon som räddade mig från gatan. Den här
kvinnan.
Det var jag.
Och sen satte tillbaka mig.
Sen satte tillbaka mig på gatan. Det kostade ju då... Jag tänkte att det kostade $600 att få bara papperna. Inte ens biljetter, utan bara papperna.
Mm.
För att resa, lämna landet. Och tänkte, ja men det är 6000 spänn. Men nu är ju dollarn så fruktansvärt hög. Så att, det var ju 7500 nästan det kostade.
Oj.
Att ta med hunden till Sverige. Och då sagt det bara pappret. Så är det ju liksom ytterligare någon tusenlapp för biljett. Så det blev en ganska dyr affär. Så behövde jag lite annat, så här, fixa koppel. Så det blev en ganska dyr affär. Och jag är redan lite ansträngd ekonomi. Så det var liksom så här, okej, sista rycket nu. Så nu har jag börjat titta på... Första gången i mitt 37-åriga liv har jag börjat söka lite jobb. Så vill någon anställa mig? Jag kan inte rekommendera att anställa mig, men jag... Eller jag är ju väldigt bra
Sluta
på många saker.
Sluta lyssna nu och kasta er på telefonen till Ida Thirén. Jag hade gjort det, problemet. Absolut.
Alltså jag är ju väldigt bra på saker som jag är bra på. Jag är ju väldigt dålig på saker som jag är dålig på. Alltså ja. Jag har ju väldigt svårt att få motivation saker som jag inte bryr mig om. Men bryr mig om någonting, då är jag ju liksom bäst på det. Så det är lite, har du något jobb där jag kan vara bäst, då kommer jag leverera. Är det någonting som är tråkigt, don't hire me.
Jag har ju redan anlitat dig som merch-försäljare.
Och just det.
Ja, och det, jag gick ju faktiskt plus på den affären. Du sålde ju mer än vad det kostade.
Ja, men där ser vi. Ja. Ett vittnesmål. Ja, jag är ganska bra. Det var ju kul. Då, blev jag ju, då var jag bra på det, för att det var kul. Det är liksom det. Det måste vara kul. Då är jag jättebra.
Vi ska göra det igen om 10 dagar. Så då får vi se om...
Jag faktiskt ser fram emot det, måste jag säga. Jag blev lite taggad nu. Jag var lite så här, oj, kan man inte få fler jobb som merchförsäljare? Det var ju jättekul. Så att babbla med... För det är så härlig energi. Folk är på väg, så går på sär, de är glada och så här. Ja, det var ju väldigt tacksam. Uppdrag.
Ja, verkligen. Och att det var ju på Rival och min brorsas band, Hans on the Wolf United, de ska spela igen. Och du sålde CD-skivor till den här köpstarka ålderskategorin 40-60-talister.
Som, jajamän. Liksom,
som både kanske fortfarande har en bilstereo eller lyssnar hemma eller gillar ett fysiskt liksom, representation av någonting. Det känns liksom kul.
Ja, vissa tyckte det var så billigt så de köpte någon bara för att det var kul, fast de inte hade någon att spela.
Ja, exakt.
Det är som sagt köpstark grupp. Det är annan...
Den sista köpstarka gruppen.
Ja, men kul för dem.
Ja.
Ha, vad har du haft för dig idag i veckan?
Jag har fortsatt jobba på mitt studieprojekt, det här när jag skriver stråkar. Jag ska spela in nu på tisdag och onsdag i veckan. Då ska jag köra så här 12 timmars maraton i en stor studio på Skeppsholmen med olika artister, däribland din kompis Linnea Lune.
Ja.
Jag startar det här projektet The Color Red Sessions. Alltså jag har ett produktionsprojekt, eller det är som en artist som jag, vad säger man, ett alter ego. Som är The Color Red, som jag baserar helt på samarbeten. Alltså att jag skriver låtar tillsammans med folk och att de sjunger, inte jag. Och att det här ska vara lite liksom konstnärligt förlösande att om vi skriver en låt, för att man gör ju så, man springer ju runt i olika studios när man är artist nu för tiden och skriver låtar med massa olika människor. Alltså producenter och låtskrivare och så. Och då så får man ju liksom testa sig fram. Och jättemycket av den musiken liksom förkastas. För att man liksom inte hamnade exakt rätt. Eller det var inte som man hade tänkt sig. Eller man skriver någon bättre låt någon annanstans. Och då faller ju väldigt mycket musik liksom mellan stolarna. Och då tänker jag att så här... Ja, men om musiken vi gör inte passar dig, då släpper jag den. För att jag försöker göra musik, bara musik som jag liksom står för själv. Jag har den kompassen inriktad. Och då kan det släppas via det här The Color Red. Plus att jag tycker att så här, pop och rockmusik som jag kommer ifrån är den roligaste musiken för mig att göra. Jag kan liksom var till någon nytta där. Och den har ju blivit liksom, det har ju blivit liksom den ängsligaste genren. Den här liksom moderna poppen på något vis. För det sker så himla lite samarbeten där. Och liksom genreöverskridande.
Aha, att man ska ha sin liksom, det här är jag, Ida Thrén, popstjärnan. Alltså det ska vara en solo-grej på något sätt. Ja.
Precis, den här låten, den var kul och bra, men den känns inte riktigt Ida liksom. Så låter de flesta mejl efter några omgångar. Så att det liksom så att jag tycker att så här, liksom hiphop gör, det är ju det den absolut främsta liksom vägen till framgång, att man featurear på varandra och liksom supportar varandra.
Just det.
Och är lite floaty och bara så här, hopp, där kom en låt, eller så här, i helgen gjorde vi en låt, nu finns den. Och samma sak på liksom DJ-elektroscenen, så är det bara så här, hopp, här var en remix. Så, oj, den sålde bättre. Ja, den var jättebra. Men så här, ja, här kom en till. Och att liksom rock och pop var ju det som kom ut som någonting rebelliskt och coolt för 50-60 år sedan. Men att det nu är så hemskt ängsligt och liksom restricted i hur det hanteras.
Det är extremt, eller det är spännande att ta upp det här, för att jag hade en lång konversation om något angränsande. Jag var ju på en konstnärsmiddag då i Los Angeles förra veckan.
Gött.
Och jag satt med ett gäng olika människor och pratade, varav en jobbade på med skivbolag. Jag behöver inte säga mer än så, men jobbade med olika kvinnliga popartister bland annat. Och jag är väldigt intresserad av det här, för jag tycker det är så fascinerande grej så här, hur det är så extremt åldersfixerat i den där världen, just när det kommer till, tänk genren Sara Larsson och de andra som inte är lika framgångsrika, men den typen av pop och den typen av så här, kvinnor som har ett för- eller namn som är deras Ida, sångerskan. Och där finns det ju verkligen så här, det är väldigt mycket image och hur man ska framställa sig själv och hur man ska klä sig och hur man ska fotas och hur man ska stylas och sådär. Och det tycker jag är så himla intressant hur det fungerar, för det finns ju verkligen en ungdomshets, och nu ska jag ju inte avslöja för mycket vad vi sa, men just för att liksom, jag tror vem som helst kan räkna ut att det är ju inte sådär, man kanske föredrar att den personen är 23 än att de är 39.
Just det, när man liksom kommer till mötet.
Utan att säga mer än så. Så att det finns ju lite den här, så här, det här unga, fräscha, för att popmusik, just den här med kommersiella popmusiken, fast ändå lite så här, kanske allt hållet, men ändå, alltså alternativa hållet, men ändå mainstream, det är ju någonting som har väldigt mycket att göra med här och nu. Alltså så här, det här är nu. Och jag tycker man ser till exempel på Melodifestivalen. Nu har jag ju kollat på Melodifestivalen i några år. Eller i alla fall ibland. Tack vare att jag har barn i den åldern som vill kolla. Jag har ju inte kollat på det liksom sedan jag var barn. Men så jag har ju sett lite grann. Och det jag reagerar på varenda gång, säkert nu när jag själv inte är 25, är ju att alla är så himla unga. Inklusive programledarna. Att det finns en extrem ungdomsfixering. Och jag tycker det är lite konstigt. Antingen är de så här, antingen är de under 30, eller så är de typ så 60 år och har spelat i Melodifestivalen 17 gånger så här,
Arvingarna.
Men det finns liksom inte så många som är så 40, och inte ens då programledarna, alltså det är liksom väldigt mycket ungdomsfixering bland alla, och jag tycker det känns lite tröttsamt, och jag vet inte varför det ska vara så, alltså jag är inte jätteintresserad av bara höra massa ungdomar liksom, och när det kommer till kvinnliga popartister då, så finns det ju den här. Dels är det ju att man vänder sig kanske till yngre tjejer och kanske lite bögpublik liksom, som älskar den här sortens pop. Men man får ju då inte vara för vuxen och för gammal och kanske morsa eller så. Man ska vara den här unga, fräscha, forever young tjejen liksom. Jag tror det är svårt att hitta en identitet om man är den personen. Kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att hitta en identitet som vuxen kvinna. För ni som har lyssnat på podden ett tag, så hade jag ju en liknande kris. Inte för att jag är popartist, men som allmänt konstnärlig, cool person. Så hade jag ju en sån fruktansvärd livskris för ett år sedan ungefär. När jag var lite så här, okej, nu är jag 36 år gammal. Jag har dejtat en 10-årig kille. Umgås plötsligt med en massa 24-åringar liksom. Och känner mig plötsligt jättegammal och inser att jag är nu närmare 40 än 30. För när man är så här 33-34, okej, du är ändå närmare 30, så 30 lite mer. Men nu är det så här, okej, jag är snart 40. Alltså det är som, det finns inte, det är bara så här att konstatera, jag kommer aldrig mer vara ung. Det är inte en åsikt, jag säger inte att jag är gammal, jag säger bara, nej men jag kommer aldrig mer vara ung. Nu är jag liksom vuxen på väg mot medelåldern. Och att embracea det och hitta så här, vem är jag i den identiteten och vem är jag, hur kan jag vara på mina villkor, kvinna, intressant, cool person, utan att släppa mina värderingar och min så här rock'n'roll personlighet liksom, eller ideal i alla fall, eller drömmar, mina rock'n'roll dreams, och ändå inte, och inte bli en tönt och bara prata om tråkiga saker och bara vara morsa, eller, för det är inte den jag är, och så hur ska jag klä mig och hur ska jag vara, så här, hur ska jag vara vet jag, men hur ska jag klä mig tyckte jag var jättesvårt. För jag insåg ju någonstans att jag kan inte gå runt i samma kläder som jag har haft. Så där har jag liksom haft en ganska stor, lång period när jag försökte hitta en ny stil som jag kunde relatera till. Och jag tycker att jag har landat i en väldigt bra, jag är väldigt nöjd med min klädstil nu.
Ja,
det är liksom en uppgraderad version av min förra, fast bara dyrare kläder. Men färre. Så jag har så här 10 klädesplagg som jag använder. Så om ni ser mig samma kläder jämt, så ni har rätt. Det är inte en synvilla.
Nej. Det var ju kul för att det är bara en kort passus. Första gången vi träffades så åkte vi ju direkt till min studio och spelade in en podd. Då hade vi exakt samma kläder på oss.
Ja, det var kul.
Vi hade båda liksom, för det, då försökte man verkligen säga, ja, jag är skön fast lite ung, fast liksom respektingivande. En så här ljus linne kavaj med linnebrallor.
Så att ja, det kan ju se på vår profilbild, det är samma tagen samma dag.
Ja, vi tänkte att så här, vi måste slå till och ta pressbilder nu. För att vi, så här klädsynkade kommer vi aldrig vara mer. När det är slump, då är det liksom meant to be. Men jag tycker det där är jätteintressant. För att jag märker att jag är ju fortfarande liksom i ett skrå där jag försöker göra så här musik för unga. Och jag tycker om så här musik som görs för unga. Och det har jag märkt betyder att min bekantskapskrets hela tiden ligger kring att vara 25-30. Men jag blir äldre.
Mm.
Och det tror jag hänger...
The girls stay the same age. I grow older, the girls stay the same age.
Helvete.
Citat från, är det Swingers? Eller vilken film är det?
Ja.
You're that guy now, Pontus.
Påkommen. Nej, men det gäller även boys. Men i alla fall, ja. No prejudice. Jag har tänkt på det här för att det hör ju till att ungdomar är liksom attraktiva, inte bara i liksom hyn, utan också i att de går att köra lite mera med. Alltså det går att blåsa kids lite mer, för att de är mer...
Ja, du tycker det är praktiskt.
Ja, just det. Nej, men jag är tyvärr inte i den positionen att jag kan göra det. Då hade jag varit rik. Nej. Men att jag menar så här, just de här skivbolagsmänniskorna som du bland annat då träffade en representant.
Ja, du menar så. Att det tror jag absolut inte var... Det var absolut inte fallet med den person jag pratade med. Men ja, jag förstår vad du menar generellt.
Ja, nej, men så här, slänga ut någon som är 36 på en Europaturné där det inte blir något betalt. Liksom.
Nej, ställa krav. Liksom. Mm.
Ja, det är ju lättare om man lever på... ja, mat som ställs framför en, eller liksom man har inga lån.
Man kommer till en punkt när man inte längre bryr sig om att vara cool och vill ha istället ett nice liv. Det sker ju någonstans mellan runt 30 där man bara, men jag behöver inte ha, jag skulle kunna, det är för inte jag skriver på kultursidorna längre. Jag skulle kunna skriva massa debattartiklar och tycka saker hit och dit och hålla på och tjafsa med folk på internet. Men jag pallar inte, alltså jag tycker inte det är värt energin, för det är så dåligt betalt och jag bara, visst man får uppmärksamhet, men jag bryr mig inte.
Nej.
Och det känns lite som en grej som för mig i alla fall har kommit med att jag är äldre. Liksom.
Ja, men jag har funnit att man måste ersätta, om man vill vara kvar liksom i sitt skrå eller i sin bransch, så måste man ersätta den typen av ungdomlig naivitet med någon form av så här förhöjt ansvar. Alltså att man
Och typ det, man är redaktör eller arrangör. Eller.
Ja, för att jag kommer ihåg att det, eller jag märker att det inger alltid liksom mycket mer respekt, eller vad man ska säga. Att om jag startar mitt The Color Red och bara hoppas att få skivkontrakt någonstans, så är det ofantligt mycket svårare att få det i någon slags rullning eller få folk att lyssna på det, än att jag så här, ja, det är ett produktionsbolag som också släpper musik under sitt eget namn. Så här. Och jag gör de här jag organiserar massa grejer och liksom har ett större grepp om saker och ting. Och att det är liksom expanderbart på ett sätt. Jag kanske signar någon gång som liksom jag kan ge ut. Och på samma sätt är det ju om man till exempel är så här författare, att man, då kanske jag får starta ett förlag då. Eller någonting, för att folk ska lyssna. Att man liksom är en organisation på ett annat sätt. För då kan man också liksom få andra producenter med sig. Det jag har kul åt är att jag är ju inte ensam producent. Utan jag är bara någon slags här drivare av organisationen. Och sen kan jag släppa musik som vem som helst har gjort. Liksom.
Nej, men jag tror det passar dig jättebra också. För du är så himla bra sån samordnarperson. Alltså du bara har ett lugn och du har en känsla för att jobba med människor på det sättet. Du är inte en ensamvarg, uppfattar jag dig, utan jag uppfattar dig väldigt, väldigt bra som en teamplayer. Så jag tror det passar dig väldigt bra att jobba i den formatet också. Så jag ser fram emot att se vad det här tar vägen. Och att öppna upp nya tankar kring hur man kan samarbeta.
Ja, och det är så, alltså man lyssnar ju inte lika mycket på ungdomar som är den personen kanske. Alltså då kanske det är lite bättre att man är liksom 40 plus och att de inte är rädda för en, för att man, alltså jag kände så ofta när jag så här letade skivkontrakt att folk liksom inte sa hela meningar för att de skulle kunna försäga sig eller så här ge mig löften och så här. Att det, vi inte alls pratade på samma nivå, utan det var hela tiden så här, vi hör av oss eller vi får se eller liksom skicka lite mer. Nu, om man är bara så här, du, jag ska ut med den här i mars, eller liksom, ska du vara med? Att man är, att man har liksom en plattform. Plattform är ett väldigt starkt nyckelord som liksom... Och har jag den platt, nu var det roliga var att jag ritade upp den här mallen för ungefär 4 år sedan när jag skaffade min studio och tänkte så här, det här är min nya tanke kring musik, så här ska jag släppa musik framöver liksom. Och sen så blev det pandemi och då fick jag göra om mitt jazzbokningsbolag till exakt den grejen istället. Att då blev den ett skivbolag och ett produktionsbolag och så här, för att då, det var det enda som gick att jobba med under pandemin liksom. Så att den har ju blivit en jättestark just plattform. Och då kan den liksom, nu har jag folk som gör saker åt den plattformen eller i dess namn. Alltså jag släpper skivor och sen åker folk runt och turnerar med de skivorna. Och att man är liksom ett samarbetsprojekt hela tiden. Att man liksom söker ringar på vattnet.
Vad skivbolagen brukade vara kanske en ny hybrid av det och andra saker. Men jag måste också säga, apropå det här med ålder, alltså jag tycker att, utan att tjata för mycket om det, men jag tycker det finns ju någonting väldigt fint med ungdom, att man har den här entusiasmen och man är peppar, man åker på turné gratis, man vill bara göra saker och träffa människor, man tycker det, man älskar kickarna och man tycker det är kul, och det kanske håller på så fram tills man är runt 30 kanske, eller tills man får barn, beroende på när man får det eller om man får det alltså. Men sen händer det något, och det som är fint när man, om man fortfarande gör de här sakerna som du och jag och säkert många som lyssnar också efter till exempel 40, då är det ju så här, aha, du är liksom real deal. Det är inte bara för att det var en kul grej och du var ung och alla unga är konstnärer. Liksom det här är en person som faktiskt menar allvar. Och då får man också en annan status, att folk inser så här, aha, du har gjort dina 20 år, 100 år, eller du har liksom jobbat gratis och kämpat och fortsatt i 20 år. Då litar vi på dig. Då får man ju en automatisk lite pondus och en respekt och framförallt förtroende. Som man kanske inte får. Man säger, jag är 23 och har en idé om att göra det här. Man bara, kul grej. Vi får se om 2 år.
Eller jag har en självbild om att jag kommer göra någonting. Ja.
Eller som alla underbara mammor där ute som får för sig att de ska starta eget företag när de är mammalediga med sitt första barn. Man bara, jaha, du, jag vet inte hur många jag har. Bara, men jag startade företag nu när vi kom på den här idén när vi var mammaledig. Man bara, sen blev du utbränd 2 år senare. Vilken bra idé. Så att jag tror att man har lite mer, om man är 40, man kanske har lite mer långsiktighet. Man har fattat lite hur saker funkar. Man har lite mer koll på läget. Och gör man grejer då, men då kommer det förmodligen bli bra. För då har man ju kombinationen erfarenhet och lugn och kanske lite bättre ekonomi och sådär. Och därför, det har jag då börjat märka nu ganska nyligen. I och med att jag blev invald i det här kulturrådet, referensgruppen för skönlitteratur som jag är med och hade första mötet i fredags. Och jag kom ju då helt fruktansvärt jetlaggad hem på torsdagen, sov nästan ingenting till fredagen, har möte hela fredagen med 7 otroligt skarpa människor. Så att, och har liksom inte sovit sedan dess i princip. Jag har legat vaken med 2-6 varje natt. Min dotter har samma sak, vi är helt fruktansvärt. Men i alla fall, det var så himla intressant. Jag är så himla glad att jag gjorde det här och tackade ja till det här uppdraget. Alltså, det innebär att vi läser alltså mellan 10 och 20 böcker i månaden. Och så ska man då träffas en gång i månaden, eller 9 gånger om året, eller vad det är, 7 gånger. Och prata om de här böckerna och bedöma ifall det är lämpligt att ge dem stöd från statliga pengar utifrån ett visst antal kriterier. Så det är inte bara så här, jag gillar den här boken, utan det finns liksom kriterier som man ska ta hänsyn till. Och alltså, jag är ju väldigt stort fan av experter generellt. Jag tycker väldigt mycket om att nischa sig. Alltså, det är min min hjärna bara. Jag gillar typ att själv nischa mig med grejer. Och jag uppskattar andra som nischar sig med grejer. Det är bara min personliga preferens. Jag är verkligen inte en generalist på det sättet. Jag är verkligen specialist. Och här har vi liksom, jag sitter med 7 andra som är så nördiga. Och det är så underbart. Alltså sitta med ett ämne man själv är passionerad över och sitta med 7 människor som är bättre än en själv.
Ja, just det.
Det är ju liksom...
Och att de ser dig som självklar där, det är ju väldigt smickrande.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, det hoppas jag i alla fall. Jag får väl bevisa min plats lite grann kanske. Men jag tyckte så här, ja, jag passar in, men jag är ju liksom junior här, så att säga. Alltså, det är inte ofta, i och med att jag har hållit på så länge med samma saker, så man vet, ja, men jag vet att jag är bra på det jag gör. Det är inte så jättemånga som gör det jag gör, så jag vet att jag är en av dem som är bäst på det lilla nischade grejen jag gör. Sen är det vissa grejer jag gör som jag inte är bäst på, men ungefär det, jag vet hur man skriver en artikel till exempel. Men när jag kommer in här, jag bara okej, pushing my boundaries, och det är en härlig känsla att känna att man pushar sig själv. Så det var faktiskt länge sedan jag kände en sån, verkligen, att jag var på min gräns av, oj, kommer jag klara det här? Men jag tror det. Men det är ju en härlig känsla när man känner, oj, nu går jag in i något nytt här.
Ja, det är det underbart. Oj, har den här kunskapen, har jag jobbat upp den så här starkt? Liksom.
Ja, exakt. Ja, precis. Att jag bara, oj, just det, jag har ju, jag ska presentera mig själv. Ja, jag har drivit en litteraturutskrift, jag har varit kritiker i 12 år, jag har skrivit för Svenska Dagbladet nu i 6 år, bokrecensioner, och det sa jag ju inte, men alltså, om man ska säga nu då. Och skrivit en roman på stort förlag, och alltså, ja, det låter ju ändå ganska bra.
Ja.
Jag säger det högt, så oj, då är jag ju kvalificerad.
Du lurar här ingen. Jobbet,
nej, exakt, men jag sitter där och känner bara shit, och sen bara, just det, jag har ju de här kvalifikationerna. Och jag kanske var lika typiskt sånt jobb, men jag har fått komma till min poäng här då, att, som jag inte hade kunnat göra för 10 år sedan, för jag hade inte haft den mängden erfarenhet. Alltså jag var lika intelligent när jag var 17 som jag är nu. Jag är inte så jävla smart, men jag har mycket erfarenhet i de smala grejerna. Så man har ju sett och läst mycket och gjort mycket. Så jag har ändå så här referens, och när de refererar till grejer så vet jag vad de refererar till, för jag har också läst det eller sett det liksom.
Ja.
Och det är ju sånt som kommer med åldern. Jag tror det är svårt att vara med i en sån här referensgrupp om man är betydligt yngre, alltså om man är under 30. Alltså det kanske går, men det krävs tid att göra, alltså ta in så mycket kunskap. Eller information tar ju bara tid, liksom.
Ja.
Att läsa en bok tar ju tid.
Ja, men då kan ju du också... Det är ju läskigt med sån här kunskap, för att man har ju som röntgensyn. Du kan ju se om någonting är genomarbetat, eller om någonting är liksom first draft, eller om det är dåligt.
Jo.
Du ser ju det genom all hybris liksom.
Ja, alltså jag är ju inte, verkligen inte bäst på det här, men jag tycker ändå att jag platsar i gruppen. Och det blir, ibland blir det tydligt, som till exempel för ett tag sedan, jag vet inte om jag nämnt det, så bad en tjej som skulle hjälpa min kille med en grej. Han bad mig att skriva en presentationstext om honom som hon kunde använda till samarbetet de skulle göra. Och han skrev till mig sms, och jag svarade i vändande sms. Så att man kan ju se i konversationen att det tog mig ungefär 2-3 minuter att skriva den här text. Alltså ett stycke liksom. En stycke text. Och sen så kom hon till mig efter, träffades några veckor senare. Hon bara, åh men gud Ida, tack för den där fina texten du skrev. Och jag bara, snackar med mig? Ingen aning vad jag pratar om. Och så kommer det fram att det var det där smset jag skickade till Gabriel. Oh, wow. Som hon tyckte var liksom fantastiskt bra text. Och jag bara, det tog ju mig 2 minuter. Men det är ju för att jag har skrivit artiklar sedan jag var 12 år. Alltså jag har skrivit i tidningen i 25 år. Jag har skrivit i tidningen liksom regelbundet. jag var så underreporter, så var jag sommarvikarie hela tonåren, alltså på så här allmän tidningsredaktion. Jag har skrivit så många artiklar så jag bara vet, jag kan göra det i sömnen typ, hur jag skriver en presenterande person liksom.
Ja, men man
det
blir väldigt
tydligt att...
Ja, häftigt. Man blir väldigt slipad när man är så här nischad på en grej. Du kan ju hiphop väldigt mycket också. Kan man ju säga. Svensk hiphop.
Ja, nu kan jag ju det. Det är ju lite, precis, svensk hiphop har varit lite senare intresse för mig. Men...
Ja, jag rekommenderade dig för Grammisjuryn förresten. Jag tycker du skulle platsa där.
Ja, jag hoppas. Jag skulle så gärna vilja vara med. Alltså, ja. Jag skulle så gärna vilja... Alltså, nu märker du vad glad jag blir. Alltså, ja. och då vet man att jag skulle vara bra på det. För att om jag blir taggad, då blir jag bra. Men är jag inte taggad, jag är helt värdelös. Ja, det är bara... jag beklagar. Hur som helst, nog om min förträfflighet för idag. Har du kollat på Young Royals, Pontus de Wolf?
Nej, men jag har kollat på en annan serie. Men tar du Young Royals nu? Den har jag inte kollat på.
Nej, alltså jag har ju säsong 1 pratade jag ju om i podden förra året. Eller för 2 år sedan. Mm. Ja. Och jag såg ju den precis när den släpptes då. Så jag var väldigt entusiastisk. Och det var ju innan det fick ett sånt otroligt genomslag internationellt. Och jag var ju inte dugg förvånad sen, som ni kanske hörde från mina raving reviews. Så jag var ju inte förvånad alls att den blev så stor. För att, så nu var jag då... Nu har min dotter blivit lite äldre sen förra säsongen kom. Så att hon är ju då 9 och snart 9,5. Så, och väldigt brådmogen och läser mycket Kropp och Knopp och KP och intresserad. Och så jag kände att hon kommer ändå kunna klara kolla på den här serien. Vi spolar lite ibland när det är lite så här sexscener, så spolar jag lite framåt och så.
Kort resumé, 2 unga killar.
Ja, förlåt. Just det. förlåt, jag kommer tillbaka. Det är alltså en ungdomsserie. Mm. Och den handlar om en prins som blir så en kronprins som går på ett internat som påminner om typ Sigtuna utanför Stockholm, alltså ett överklassinternat. Och blir kär i en kille som är där som extern elev som har latino påbrå och pratar spanska hemma och är mörkare i hyn, så det finns ju aspekter av rasism och sådär. Inte uttalat, men både klass och etnicitet då. Att han är liksom en outsider där. Och medan då vi har kronprinsen och de blir kära i varandra. Förbjuden kärlek. Och alltså, anledningen till jag vill ta upp det här igen. Nu har jag börjat kolla på säsong 2 då. Så vi kollade först igen hela säsong 1 igen, jag och min dotter. Och nu har vi börjat kolla på säsong 2. Och det är så otroligt spännande. Alltså, visst, det är ju en ungdomssåpa. Alltså, jag ska ju inte låtsas att det är något det inte är. Men jag tycker just att den är så himla bra i sin genre. Och det här tycker jag är en viktig grej att prata om överhuvudtaget. Att när man pratar om saker, man måste ju se det utifrån sin genre. Så gör i alla fall jag när jag läser böcker. Så att jag försöker titta på boken, vad är det här bra i sin genre? Jag kanske inte tycker om den genren, men jag måste ju nu kunna se ifall det är en jättebra deckare. Även om jag inte tycker om deckare. Alltså, jag tycker ibland att vissa kritiker inte är så bra på det där. För de bara, jag gillar inte det här. Man bara, ja, men är det en bra i det den försöker göra? Liksom.
Nej.
Jag tycker att det här liksom, de har aceat sin genre. Alltså om man tänker så här, vi ska göra en ungdomsserie som är lite så. Alltså, de har prickat in allting. Mm. Och det jag tycker är bäst med den här är ju just manuset som jag pratar. Och skådespeleriet är ju helt otroligt bra. Edvin Ryding och Omar, sångaren, som har också blivit superstjärn av hela... Just det. Rydberg.
Ja,
som blivit superstjärna av hela världen efter den här serien. Och har fans i hela Latinamerika och hela världen. Mm. Men de är ju så otroligt duktiga och så och fin kemi. Man köper verkligen deras relation och det är den här spänningen och deras kyssar. Alltså det är så snyggt gjort. Men det är ju framförallt manuset av Lisa Ambjörn, tror jag den heter. Och alltså grattis, hon har verkligen lyckats. Och det är, man känner att det är skrivet av en kvinna. Mm. Det är så ömsint och komplext, alla karaktärerna, och på ett sätt som jag oftast har sett hos kvinnor, liksom hur man beskriver människor och sådär. Jag tycker det är så bra. Så att i den genren, som sagt, så är det ju vad det är liksom.
Ja.
En ungdomsserie. Men det jag tänkte säga var att jag tycker det är kul, för det handlar ju om 2 killar som blir kära då. Och det är ju samma sak med exempel Heartstopper som finns på Netflix nu. Jag har inte sett den ännu, men min dotter har läst serieromanerna som då serien bygger på. Också en ungdomsserie med 2 killar som blir kära i varandra i gymnasieåldern. Och det har kommit en till serie nu som heter någonting med kungligt, som också är en spansk serie som handlar om att man blir kär och så visar sig vara kunga prins.
Ja.
Det är två killar som är kära och det är en prins. Så vi ser ju en väldigt tydlig trend. Och det finns ju en intressant grej, för att sätta det här perspektiv, alltså med unga kvinnors sexualitet. Alltså vi vet ju att många kvinnor faktiskt kollar på pornografi där män interagerar med varandra. Spännande. Det här är ingenting som jag själv har någon erfarenhet av, men jag har läst att det här är it's a thing. Och vi vet ju också att många unga tjejer tycker om det här, alltså tittar på det här. Men jag har tänkt mycket på vad det här beror på. Och jag tror att just att se de här, jag tänkte på det när jag såg på serien liksom. Alltså det här är ju verkligen ingenting som jag går igång på. Alltså det är inte så jag menar. Men jag menar, det är inte så att jag tittar på det bara, vad sexigt. Utan det är mer så här, titta på det med en antropologisk blick.
Yeah.
Och det jag kan se är ju att, jag kan ju förstå att unga tjejer, man ser de här ganska androgyna, gulliga och ofarliga killarna. Och de är så sårbara mot varandra. Och de är så fina och snälla. Och de har fått tjejfans i hela världen då. Och det jag kan tänka mig att jag tror lockar många unga tjejer. Det ser man ju också på klassiska pojkband och sådär. Och även nu när K-popen har blivit så stor, att det är ju väldigt androgyn look. Att det som många unga tjejer gillar är ju det här lite ofarliga manligheten. Alltså nästan lite feminin manlighet som är väldigt så mjuk och det ser nästan ut som en tjej fast det är en kille. Typ som Taylor Hanson som kanske många lyssnare kan relatera till, som jag själv hade en crush på när jag var 13-14 år. Alltså sångaren i popgruppen Hanson som ser ut som en tjej och hade långt hår. Men han var en
kille. Taylor, den gulliga Taylor. Ja, just det.
Den gulliga Taylor Hanson.
Rest in peace Aaron Carter, tänker jag på då.
Aaron Carter, ja precis. Den här känslan av Nick Carter också. Alltså, väldigt oskyldig och sårbar och fin och mjuk manlighet. Inte alls den här aggressiva och så. Så jag tror att det är mycket som det handlar om. Man vill se på män, men man vågar inte riktigt. Hade det varit en man som ville ligga med en kvinna, det blir så himla aggressivt.
Ja, men exakt.
Här blir det lite mer mjukt och på distans.
Ja. Nej, men det utmanar ju inte på ett sexuellt plan, liksom, den kvinnliga betraktaren, eller vad man ska säga. Det är ju sensuellt. Nej. Och liksom hett, men det är ju inte någonting som man behöver liksom ta ställning för gentemot sig själv. Alltså, den är inte riktad.
Nej.
Så jag förstår den attraktionen.
Man får lite låna den manliga blicken. Ja. Liksom, man får vara den, för en gångs skull får man vara... unga kvinnor är väldigt vana att vara... unga kvinnor är väldigt vana att bli betraktade. Men för en gångs skull får man vara åskådaren. Och liksom inte själv vara under hot.
Nej. Exakt. Det är lite det som när man slutar vara artist och börjar bli produktionsbolag istället. Nej, men det var en dålig liknelse. Men...
Knyt ihop säcken.
Man vill det lite för gärna ibland. Nej, men den verkar jättefin och den påminner lite i sin form om så här, heter den Skum? Gud, vad heter den? Den norska...
Skam,
ja, just det.
just det.
I att den liksom, den nya skolans ungdomsserie lite grann. Som ju, den är ju NRK, men det är ju spännande med den här, för Young Royals är en Netflix-serie liksom och... Mm. Jag kände att det är så här, i och med streamingrevolutionen, eller när HBO, Netflix och de där startade finansiera produktioner i Sverige och i andra länder, så innebar det lite en revolution för så här, oetablerade manusförfattare och serieskapare. Ja. Att det finns liksom mycket fler kunder att pitcha gentemot. Eller att liksom dra sin nisch åt, och en möjlighet i och med att alla vill hitta sin egen grej. Alltså för att Netflix till exempel i Sverige vill profilera sig med någonting, och då har det gått väldigt bra med den här typen av ungdomsserie. Och där var det liksom många yngre tjejer som har inte fått chansen, men de har tagit chansen att inte gå en så här traditionell skrivarutbildning och larva sig in på liksom produktionsbolag. Det är ju flera kompisar till mig, Sandra Beijer, Michaela Hamilton, som är så här jätteframgångsrika unga kvinnliga manusförfattare som liksom inte har jobbat inom tv tidigare, utan mer jobbat genom liksom sociala medier eller bloggar eller YouTube, och liksom bildat sig en uppfattning av zeitgeisten i liksom det nya medieklimatet, och då fattar de ofta mer än de liksom gamla
produktionsbolag. I alla fall när det kommer till ungdomsserier är det väldigt mycket fingret på pulsen. Alltså, ja. När det kommer till så här, en seriöst Ingmar Bergman-drama, ja, det kanske är så här evigt. Mm. Men när det kommer till ungdoms... Man måste förstå ungdomskultur för att skriva en ungdomsserie. Det går inte att fejka. Det märks direkt om det är fejk.
Ja, och det är därför ungdomar gestaltas mycket bättre nu för tiden. På tv, ja. Eller alltså på tv och så här. För att det gestaltas av unga människor som ändå liksom walked the walk, så att säga. Men som ligger precis där, faktiskt runt 36-40. Och liksom i en perfekt ålder för det. Det är väldigt intressant. Och att de har ju också... Alltså i det så följer ju också en liksom marknadsföringsgrej. Att man castar liksom popstjärnor, TikTok-stjärnor. Som också sprider karaktärerna på till internet. Så att de får liksom en representation i sociala medier. Alltså själva rollerna då.
Men det måste jag ju bara, för att lägga in en liten nyansering där. Alltså så är det ju verkligen. Att det är mycket cameos. Och det har ju till exempel min kille Gabriel som är stor på TikTok. Han har ju varit med till exempel i Bert, den tv-serien. Och gjort liksom ett avsnitt cameo. Och det var olika sådana här kändisar i varje avsnitt. Eller nej, men många avsnitt som vanligt. Och Bert var ju då för en yngre publik. Men och jag tycker liksom, ja, varför inte? Men samtidigt så finns det ju ett, från skådespelarskrået är ju inte det här en jätteuppskattad utveckling. Oh, jag har pratat lite grann med skådiskompisar och sådär. Att just de här mellanrollerna, alltså för att kunna bära en huvudroll eller en stor roll, då räcker det ju inte att man bara är känd. Alltså det faller ju ganska snart. Jag har ju sett några så här, Lady Gaga, Harry Styles i den nya filmen till exempel. Olivia Wildes nya film som finns på Netflix nu som jag inte har hunnit se nu, eller på HBO. I alla fall... Lady Gaga gjorde ju skitbra jobb i den här A Star Is Born. Mm. Och hon gjorde ju fantastiskt bra jobb där. Men det är ju inte självklart att någon som är känd och bra på andra saker är bra skådespelare. Det är ju faktiskt ett yrke. Och så det blir ju, för att klara en sån roll, men typ Alexandra Abdalla har ju blivit väldigt populär. Han har ju utbildat sig på flera olika utbildningar, alltså skådespelarutbildningar. Men om man inte får huvudrollen, då finns det ju så här lite småroller. Mm. Och det är där många skådespelare kanske får sin start. Men nu går många av de här smårollerna till folk som är kändisar. Ja. Alltså, av andra skäl. Kanske i sociala medier och sådär. Och då blir det kanske svårt för de skådespelarna att komma in och få en fot i de roller som traditionellt har varit ingångsroller. Har nu blivit liksom tilldelas olika influencers. Mm. Mm. Så det har varit en del... Det är inte en jättepopulär utveckling bland nyutexaminerade skådisar, om man säger så.
Nej, gud nej.
Men
det förstår jag.
Samtidigt kan jag, om man ska argumentera då, så visst, jag håller absolut med att man ska respektera folks kunskap, så kan jag känna väldigt mycket i mitt yrke, i författaryrket eller litteraturvärlden, att det är frustrerande att det kommer folk som bara så här, har blivit stå på sociala medier, som kanske inte är jättebra då på att faktiskt skriva, men som får jättemycket uppmärksamhet, och de som blir intervjuade, de som säljer sina böcker, och så finns jättemycket böcker som är mycket, mycket bättre, men som ingen vet om eller läser, för att de inte har den inflytande på sociala medier till exempel. Och det är ju väldigt frustrerande, för att det är också att publiken får en mycket sämre upplevelse, för att då tänker folk, aha, det här är det som är samtidslitteratur, och så är det typ inte det bästa, och ingen läser dem, eller ingen vet om de saker som är de bästa. Så det är ju väldigt frustrerande, och så med skådespel också, att man får inte se de bästa skådespelarna för att de är inte kända.
Nej, men det är aldrig bra sidan, det är aldrig bra när det blir så hål i generationer heller. För de ska ju lära nästa generation. Liksom.
Exakt.
Ja, men det är ett annat
ämne. Man får chansen att föra vidare sin liksom, kunskap. Ja. Men en fördel med det här, om man då ska vara lite så nyanserad, är ju att helt andra människor får en chans att komma fram. Så har det ju varit, ja, men i författarvärlden också säkert. Alltså, i alla möjliga musik, alltså, nya människor som inte annars kanske hade valt kommit in på scenskolan eller vetat om att scenskolan fanns.
Ja.
Kanske blir stora, men typ som min kille då, för att ge ett exempel. Jag tror att han är en väldigt duktig skådis. Jag har aldrig sett honom liksom göra en större roll, men jag tror att han skulle vara duktig på det. Men han hade ju aldrig sökt på scenskolan liksom. Det finns ju inte i hans huvud.
Nej.
Om han då får en roll tack vare att han uppenbarligen har någonting som gör att folk gillar att kolla på honom. Alltså han har ju karisma och närvaro som gör att folk gillar att kolla på hans TikTok. Ja, men då kanske det inte är omöjligt att om han då får en tv-roll, då kanske det är så här, han kanske är jättebra på det, men han kanske inte hade, på grund av sin bakgrund och sin uppväxt och sitt sammanhang, kanske inte han hade tänkt att scenskolan var ett alternativ. Så det blir ju en ingång för människor som har en annan klassbakgrund och sådär. Så att på det sättet kan ju sociala medier verkligen vara en demokratiutjämnare.
Ja.
Så att det finns ju verkligen gott och ont med den här utvecklingen.
Ja, spännande.
Du har också sett på en ny tv-serie.
Ja, precis. Jag har börjat kolla på säsong 2 av White Lotus.
Alltså, vad är det som gör att alla vita medelklassmänniskor älskar den här jävla serien? Men okej, kör.
Jag har inte sagt att jag älskar den än.
Okej.
Prejudice.
Men
jag tyckte första säsongen var väldigt, väldigt spännande och väldigt groundbreaking. Den var liksom en så här whodunit-serie i någon typ av paradis... miljö. Ja, precis.
Jag såg halva, jag tröttnade efter halvvägs in, men jag förstår att jag fattar.
Ja, nej, men det var lite jag fattar att det är lite som när jag spelar ett nytt tv-spel, att när man har fattat vad det här nya formspråket är, för den hade ju en väldigt speciell stämning och look, det var det, liksom. Den var ju en stark komedi, och samtidigt så liksom var den ju väldigt snygg och så här liksom bra, väl framförd. Den nya säsongen har jag bara sett ett avsnitt av, men den avslöjar sig lite med att den har lite annat liksom formspråk så där. Den utspelar sig på Sicilien och har inte alls den här liksom uppskruvade estetiken som första säsongen hade. Första säsongen hade ju liksom väldigt, väldigt bjärta färger och gjorde väldigt mycket av den här liksom rika settingen och hade ett klassperspektiv med liksom rik och ung och tjänare och härskare och slav och sånt där, som den nya inte har kommit in på riktigt, utan den ser mer ut som en så här snygg europeisk film liksom, som
typ Ruben Östlund.
Ja, nej, men det är många gånger som jag säger, vänta nu, kollar jag på sitter jag på Sita nu och kollar på så här, eller det är väldigt så här Almodovar, men det är ju, det känns ju som att det är en look som när man tittar på den med amerikanska ögon ser väldigt så här europeisk ut. Ja. Så att den har väl liksom anpassat sig. Men jag tyckte det var spännande också att säsong 1 var ju den första liksom uttalade så här pandemiproduktionen. Den gjordes ju med de här extrema restriktionerna. För att
det visste inte jag.
Jag bara kollade datumet, att den greenlightades 2019, och sen när den spelades in då tidigt 2022, så var det ju liksom, fick man ha extremt begränsad liksom personal on set, och det var ett väldigt litet crew och så här mycket, mycket digitala effekter som liksom la till folk och miljöer och sånt där. Så att den har en väldigt speciell stämning utifrån det. Nu har man ju inte alls de begränsningarna längre. Så jag tror det kommer liksom, jag ska glutta lite på säsong 1 för att se liksom skillnaden som det innebar när man jobbade utifrån så här minskade resurser eller liksom möjligheter på något vis. Hur man fick anpassa sig efter det. Ibland är ju det väldigt bra när man liksom håller sig inom ramar.
Ja. Jag ska bara passa på, när du säger det, för nu var jag ju precis då 2 veckor i Los Angeles. Och jag hade 2 veckor, jag bara sa, okej, jag har inte något barn 2 veckor. Jag har inte så mycket pengar, så jag kan typ inte göra någonting. Dollarn är jättehög. Att lämna huset, köpa en kaffe kostar så här 100 spänn. Alltså på riktigt kostar det 100 kronor att köpa en kaffe. För att det är så här, 7 dollar plus 1 dollar i dricks. Och sen så, det måste man alltid göra i USA. På kafé. Och sen, om man inte vill bli... alltså, man vill bara bli bra behandlad, man kommer tillbaka, så ligger man, så blir det 8 dollar, och så plus liksom 12 kronor för en dollar, 100 spänn. I alla fall, så då visste jag så här, okej, kommer inte kunna göra alls mycket, jag kommer inte ha råd att ta Uber överallt, jag har ingen bil, jag måste promenera, jag kan inte göra så mycket, jag har 2 veckor, det är hyfsat väder. Ja, jag får väl skriva på min bok. Och då hade jag ett manus som jag har pausat lite nu från min roman som jag håller på med. Jag behövde ta en liten paus. Och jag kände också att jag sitter fast lite grann. Så jag backade lite från det. Men så hade jag ett gammalt manus som hade att göra lite med Los Angeles. Som jag har jobbat med när jag bodde där. Så jag fick lite så här, jag plockar fram det och tittar lite på det. Och så blev jag skittaggad och jätteinspirerad. För jag var där och så här. Och då visste jag, okej, jag har 2 veckor. Jag har den här tiden, jag har de här begränsningarna. Och då blev det jättebra. Jag hann liksom... Redigerklart på 2 veckor. Och nu är jag jättenöjd med vad jag slutade. Och känner att jag har en färdig bok i princip som behöver fixas, men ändå 2. Och det var nog tack vare att jag hade de här begränsningarna. Hade jag haft betydligt mer pengar, då hade jag förmodligen bara jag vet inte, åkt runt och käkat på restaurang, träffat kompisar. Men det var ganska bra att ha lite
ja.
ramar.
Gud vad spännande. Nej men det kan ju verkligen måla in en i ett hörn, och att man så här, okej, ska jag hålla på med det här så får jag prestera nu liksom. Jag måste visa vad jag går för. Det är roligt att nämna, vi pratade om ungdomsserier, den här Mike White som har gjort White Lotus båda säsongerna, han slog ju igenom med en serie som heter Freaks and Geeks 99.
Ja, det är han som har gjort den. Alltså jag älskar ju Freaks and Geeks. Det är ju en av mina favoritserier någonsin.
Ja, och typ världens bästa ungdomsserie kan man väl säga. Även fast den floppade hårt i USA. Det var därför.
Nej, men alltså den är så bra. Jag vet, finns den att kolla på nu? Alltså den måste ju alla se om man inte sett den. Men jag vet inte om den finns typ på Netflix.
Alltså,
om
jag skulle komma på Netflix, den skulle för folk... något år sedan. Men jag kommer inte ihåg. Den visas ibland på SVT.
Det känns som att det skulle vara sånt jätterevival nu. För att det känns som att det ligger i tiden lite grann.
Ja. Nej, men den är ju underbar. Och den hade ju någon, en kastare från Sent by God. Liksom. De breakade ju bland annat då både James Franco och Seth Rogen. Liksom. Och Shia LaBeouf i en biroll. Men så att han har ju skön legacy. Om man vill kolla in den och ha möjlighet så är ju det världens bästa serie alltså. Den älskar jag.
Ja, men nu är det dags för oss att runda av här. Tack för att ni lyssnade på vårt anti-ålderskrisande avsnitt, kanske man får säga. Jag vet inte.
Ja, och om man vill följa ett citat bara som har inspirerat mig på vägen till produktionsbolag är från Francis Ford Coppola, som alltid säger att så här, det första man gör när man får ett jobb som regissör är att starta ett produktionsbolag som man kan hyra ut kamerorna till filmbolaget, för det är en så här kostnad som de inte kan pruta på. Så att man liksom, för det är där man tjänar pengarna. Så att så kan man ju vara lite i sitt skapande också. Det är väldigt smart.
Så man hyr av sig själv, är det det?
Ja, men liksom om du ska skriva en bok, då kan du starta ett bokförlag och söka bidrag för att släppa böcker.
Oj.
Och så släpper du dig själv liksom.
Mindblown. Hej då natur och kultur. Glöm min nästa roman. Jag har redan en in på Kulturrådet, jag får pengar. Nej, tyvärr så är det ju faktiskt inte så att skulle jag skriva en bok nu och söka pengar från, eller mitt förlag söker pengar från Kulturrådet, då skulle det inte gå till min grupp, då skulle det gå till någon annan grupp som jag inte vet vilken.
Ja,
obs,
till och med under en blå regering. Okej, okay,
det är väldigt hårda jävlar. Ja, ja.
Kul att snacka med dig. Vi hörs igen om en vecka.
Detsamma. Tack för att du lyssnade. Och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Du blir glad då.
We love you. Hej då.
Hej då. Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla. Mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.